Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, när det här sänds så ska det vara tisdagen efter midsommar året 2021. Det kanske inte är när du lyssnar, men det är ju fördelen med en podd. Man kan ju välja själv när man vill lyssna. Idag så heter min gäst Emil. Han jobbar som polis i Sundsvall. Kan jobba med något som det påminner lite om min karriär nästan. Man ville bli ordningspolis, men så halkar man in på det här med narkotikaspaning och spaning och sånt. Och vi ska få höra hur det är att jobba med det just i Sundsvall alldeles strax. Vill du ta del av bonusmaterial så kan du bli Patreon och stötta podden om du känner för det. Du kan gå in på patreon.com/snutsnack och läsa mer där. Annars finns vi såklart på sociala medier. Det finns på Facebook och Instagram. Så det är bara att klicka in dig. Ja, nej, nu ska vi lyssna hur det är att jobba i Sundsvall. Tack Emil för att du gästade och jag fick stanna till på vägen upp mot Norrland. Vidare upp ännu mer Norrland än Sundsvall. Ha nu en fortsatt trevlig semester om du har det nu sommar 2021. Eller var du än är och vad du än gör, så tycker jag att du ska vara försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. 13.10 Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Emil.
Tackar så mycket.
Innan vi drar igång här måste jag säga, jag sitter alltså i lokaler. Jag har ju sett, måste jag säga, många polishus och polislokaler genom åren, i och med att jag också var instruktör för en rikstäckande utbildning. Så jag var ju runt i alla län. Jag har aldrig varit i så fräscha polisiär arbetsplats som jag är på nu. Och vi befinner oss i Sundsvall. Hur kommer det att, hur kommer sig att det är så fint?
Ja, men vi är ju lite så styrmodligt behandlade och utskickade ur det stora polishuset. Men i gengäld så fick vi fantastiska lokaler faktiskt när vi flyttade in här för något år sedan. Så att, ja, vi är här, här är många som höjer på ögonbrynen när de ramlar in och får se hur fint vi har det. Så att, det är korrekt.
Ja, jag hörde att du hade fått någon kommentar, men det här kan inte vara poliser som jobbar.
Nej, men det är lite så att vi sitter i gamla försäkringsbolagslokaler, men det är, vi har fått själva inreda, men det känns inte riktigt. Det är för mycket mjuka mattor och fina möbler för att det ska kännas som ett polishus. Men nej, så här har vi bra.
Ja, det förstår jag, det förstår jag. Och vi ska ju, då blir ju lyssnarna nyfikna då, vad gör ni som sitter i så fina lokaler här i Sundsvall?
Ja, vad gör vi då? Är vi hemliga eller inte? Jag jobbar som spaningsledare i alla fall på aktionsgruppssektionen, för att ha en liksom tungvrickarövning som börjar. Det blir mer känt som gobbsatsningen pratar man om. Grov organiserad brottslighet. Så en satsning från 2009 tror jag, beslutat från riksdag regering. Samverkan egentligen med andra brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter i stort. Skattemyndigheten, tullen, Försäkringskassan, lite sådana. Gemensamt grepp om liksom den organiserade brottsligheten. Så vi är en polisiär verksamhet, men vi är liksom lite utanför den ordinarie, om man säger, ska man, ja, men det vanliga som sker i vardagen, det påverkar inte oss så mycket, utan vi jobbar mot de här mer lite kvalificerade organiserade brottslingarna.
Så ni träffar inte på grabbarna och tjejerna i målade bilarna och på det sättet? Det har inte den polisstations...
Nej, vi har inte det, utan men vi jobbar ju naturligtvis i tät samverkan med våra kollegor runt om i landet. Och det här är ju, nu sitter vi i Sundsvall, men jag jobbar för en regionsfunktion då, så att säga. Så vi jobbar i hela Norrland. Och Och då blir det så att vi samverkar med, på de orter där vi är, där får vi samverka med liksom de som åker radiobilarna och utredare och sådär. Så att vi jobbar med dem, men vi liksom går lite utanför den ordinarie verksamheten då, med en specifik arbetsuppgift helt enkelt. Eller mot en företeelse, en konstellation, en person kanske till och med ibland, om det är någon som är tillräckligt stor för att själv orsaka elände så att säga.
Mm. Ja, men det där är intressant när du berättar om de olika samarbetspartners som ni har. Att alltså man tänker på Chicago liksom och Al Capone, att han liksom inte åkte dit för det. Han åkte ju inte dit kanske upp liksom straffrättsligt då, utan det var ju skattebrott och sådana saker. Och det är ju, jag kan tänka mig att det är mycket så man jobbar när man är kriminell också, att man kanske gör andra saker än klassiskt rån bara. Liksom.
Nej, men det är precis så. Det är ju den ena sidan om man tittar på de rent som grova kriminella. Naturligtvis så är det ju, det är många, de ska ha många inkomster, och det kan ju både vara bedrägerier, utnyttja bidragssystem, ja, blåsa staten på pengar helt enkelt. Sen, det är ju de rent kriminella. Sen så tittar vi naturligtvis på andra fenomen också, som ja, man har just det här med att man, det behöver ju inte vara att man är rent superkriminell, men det man gör är väldigt kriminellt. Det vill säga att man kanske engagerar en hel vänkrets, en hel familj i någonting för att i grunden finns det kanske en sjuk person som man vårdar, och sen så inser man någonstans på resans gång att här finns det ju ganska mycket pengar att plocka ut från välfärdssamhället på något sätt. Och så kanske man istället för de här fyra vårdarna som behövs råkar bli åtta, så kanske man råkar bli 12, och alla kanske inte jobbar heller, och så sätts det där i system, och där kan vi vara en lösning då, i att där uppmärksammas vi, blir en del av det här, att försöka skaffa den bevisning som finns då, för att liksom stänga kranen eller vad man ska säga i det där, så att vi inte utarmar det här välfärdssamhället som liksom som finns.
För det är inte den klassiska gangsten liksom. Nej, som det, startar det, någon form av bolag som ska hjälpa.
Och sen finns det sådana också som liksom sätter det här i system och gör det i stor skala naturligtvis, men det kan också vara en mindre konstellation, men vi, och tanken är kanske att vi ska jobba på de högre nivåerna liksom, där det är mer organiserat, men ibland så tas ju våra tjänster i anspråk därför för mindre saker egentligen, men ändå för att sätta stopp och för att hitta bevisning för att ja, men här handlar det faktiskt inte om det i grunden goda syftet att ta hand om någon, utan här kanske det är till och med så att den som ska tas om hand får rätt illa, för att någonstans på vägen så har det blivit mer en sysselsättning för ett antal personer som kan jobba med annat samtidigt som de får bra med slant från staten för att ta hand om någon i grunden liksom sjuk människa. Så lite sånt kan det vara, men sen också mycket det här klassiska narkotikavapen, de bitarna, för det är ju stora, de får ju stor påverkan på lokalsamhället liksom, de aktörerna, och där brukar vi också bli involverade. Så vi ligger liksom lite utanför polisområdenas egen resurs när det kanske sticker iväg lite grann och blir lite mycket, då kanske så att vi blir engagerade i det.
Om vi backar på historielinjen då, hur kommer det sig att du började jobba som polis, och var det det här liksom som var planen, eller hur blev det för dig när du var färdig på skolan, och så, vad hade du för vision liksom, vad skulle hända i ditt polisiära liv?
Men det var ju, grunden är väl att jag såg den här famösa dokumentären om polishögskolan där. Den som gick på SVT någonting någon gång där när jag var i tonåren, man följde någon glass där.
Ja, just det.
Så den såg jag ju någon gång där under uppväxten och tänkte att fan,
det var polis. Typ 90, början 90.
Ja, där någonstans rullade den där. Tänkte jag skulle bli polis. Sen hamnade jag i någon, det blev något missförstånd där kring om jag var behörig eller inte. Jag trodde själv inte att jag kunde söka polishögskolan, för att jag trodde jag hade för taskiga betyg eller gått fel program eller något sånt där. Så då ramlade jag in på, jag läste till arbetsterapeut.
Aha.
Tills jag träffade någon kamrat som sa, jag ska söka polishögskolan. Så men det, fan, vi är inte behöriga, vi är vanliga knegare. Vi har liksom läst fel, ämnen. Nej, men jag är behörig, du är behörig. Aha. Så vi sökte samtidigt och kom in med vars år mellanrum. Sådär. Så jag hamnade i Stockholm där, och då tänkte jag så här, det fanns ju bara en väg, det var ju liksom ordningspolis.
uniformen, ja, radiobil.
Ja, men det tänkte jag. Jag tror inte det fanns någon. Det fanns liksom ingen annan väg att gå. Jag tänkte att man behöver sina 10-15 år innan man ens är kvalificerad att kliva ut ur radiobilen. Så att det var liksom min grundtanke när jag kom till Sundsvall då. Jag ville inte riktigt hem, jag var så pass ung, så jag tänkte jag ska inte dra hem till liksom mina egna kamrater.
Vad var det för kvarter då?
Ja, men i Örnsköldsvik där jag kommer, för jag tänkte bara att nej, men det är skönt, jag gör något annat, jag kommer till en liten större stad och så, ja, men lite så, någon form av ändå självkänsla, eller lite så här, nej, men jag vill nog liksom bygga mig en roll någon annanstans och inte åka hem och börja liksom peka och bestämma över, över mina gamla hockeypolare, så här, utan det blir nog bättre att
var de kriminella?
Nej, men det var nog ingen av dem som var kriminella egentligen, det var nog bara här att jag var inte riktigt klar med mig själv och kände, jag var så 23 så där, så är man, nej, jag behövde nog lite tid på i Sundsvall, tänkte jag, och hitta någon. Oh. Men tänkte jag, man kanske blir så här yttre befäl i Örnsköldsvik när man har jobbat 10-12 år eller något sånt där. Och så var nog grundtanken när jag kom till Sundsvall, att här ska du åkas radiobil och bli riktigt grym sån, duktig, bred konstapel som kan det mesta. Men sen har jag nog inte åkt sammanlagt 3 år, tror jag. Ja, kanske dryga 3 år.
Du är inte 23 längre heller?
Nej, men jag började på ordningen naturligtvis, men sen så det blev fort blev det knark.
Ja, det blev så.
Ja,
hur kom det sig att det blev det då?
Men dels så hade man ett väldigt väldigt generöst erbjudande när man rekryterade folk till Västernorrland på den tiden. Det var att under sina första 2-3 år någonting, 2 år kanske, så fick man välja vad man ville göra i ett helt år. Det var ju ett rent, wow. Ja, det var verkligen wow. Berättar man det för folk på skolan, så här, men jag ska få göra vad jag vill i ett år. Jag behöver peka på vilken avdelning jag vill vara på, så får jag komma dit. Så det var lite sjukt. Och vi var en 7-8 stycken som kom samtidigt.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ja, men då där någonstans började jag åka radiobilen, så sa jag, men jag måste erbjuda, det här erbjudandet kommer, jag måste göra det. Ta chansen, liksom, göra något. Så då hamnade jag på narkotikaroten. Skulle göra en 1 år rotation, där var tanken, och då hade jag jobbat 6 månader. Så liksom, det var ju, det gjorde sitt till naturligtvis, och få sätta sig liksom bakom avlyssningssystemet och börja åka spanbil och så, när man knappt liksom har lärt sig bära uniformsjackan ordentligt. Så det gjorde naturligtvis sitt till. Men sen så fanns ju ändå det här kallet tillbaka till radiobilen. Och problemet med hela den här grejen var ju att man kan inte erbjuda 8 nya poliser att de får göra vad de vill när det liksom är skriande behov i radiobilarna.
Just det.
Nu som då var det ju så. Mm. Så att det blev väl så att det kom ut en liten sån här förfrågan, att är det någon som kan tänka sig avbryta den här rotationen och kanske komma in och ro lite i båten.
Stan blöder.
Ja, men lite så. Så då, ja, men jag tänkte, ja, men jag har ju sagt till mig själv att jag ska bli åka radiobil liksom, och tänkte ju fortfarande att det här är ju bara en liten försyn att man får göra det här. Så jag bröt efter ett halvår och hoppade i radiobilen igen. Men det var ändå som att någonting hade liksom växts det där, och man jag såg saker och
jag tänkte som på det du sa där, att kom in och varit ute ett halvår, och så avlyssningen då menar du såklart att man har fått åklagarbeslut från telefonavlyssning och lyssna på det. Hur var det liksom att komma in och lyssna då? För det blir ju ändå den här hemliga, det blir ju ganska...
Ja, men det var ju stängd dörr och hela... Det var ju som att öppna dörren där första dagen, och så var människor man aldrig hade sett liksom, som satt där i en svar, kom in. Och så liksom visa på här, så trycker vi på play här när det kommer in något intressant. Och så här, va? På riktigt liksom, sitter vi här nu och liksom lyssnar live på buset liksom. Ja, det var, och så in i ett sånt där jättehög intensivt ärende med massa pundare som var ute liksom dygnet runt, och så här, det är intressant liksom, här sitter vi på, och då måste man ju betänka att det här var liksom, mobiltelefon hade ju precis kickat in, så att lyssnade vi på en mobil, så fick vi liksom allt. Det var ju verkligen, ja, men det var ju glada dagar varje dag.
Men hur är det, förlåt att jag bryter, men hur är det? För jag har själv aldrig suttit egentligen och lyssnat sådär. Känns det som att man tjuvlyssnar, eller känns det liksom, är det bara så att man blir bara glad när man hör all information som man kan använda liksom?
Men det är ju så olika, om man säger, nu pratar vi då guldåldern liksom, när buset inte trodde att vi kunde lyssna på mobiltelefonen. Mm. Ja, men det var klart.
Det var dåtidens enkro.
Ja, men liksom så. Det var ju klartext. Det var så, ja, men jag åker till Stockholm på måndag och hämtar en kasse liksom, så här, ja, på måndag ska vi jobba. Då var det ju enkelt att planera sin arbetsdag också, så här, så de här rutinerade herrarna och damerna man jobbar med, så liksom, ja, men nu gör vi så här, så packar du tandborsten och ser till att vara beredd där på måndag, för nu blir det åka av. Så det var ju liksom, ja, men det var ju jackpot, och då kändes det mer bara som man sitter i en guldgruva. Sen, jag menar, sen har jag ju gjort det här till och från i, liksom i 15 år. Och från att liksom vara på den nivån till att vara på den här nivån där man bara pratar koder, som man ska sitta och försöka fundera på vad menar de med det där, och vad är fyra vinterdäck, vad är det vi pratar om, till att, liksom att det inte sägs någonting. Till att man sitter liksom och, då är det ju mer en frustration från att vara det här, fan vad gött. Så ska man sitta och liksom titta på en tom skärm liksom, där det inte händer någonting, och man bara, vad händer?
Nej, det där är intressant, för det är ju ett rättsligt liksom hjälpmedel som du beskriver, och som har varit otroligt beskrivet som en guldgruva, till att man inte pratar överhuvudtaget. Ja. Och då, det snacket tar ju vägen någon annanstans.
Ja, men det är ju det man vet, och det är ju det som är så frustrerande, att vi vet ju bara att det byter bara plattform. Det blir ju någonting helt annat, och så ska vi komma åt det här? Nu ska vi få vara med och så försöker lagstiftningen liksom hinna kapp, och då hittar man ju på något annat liksom. Så det är ju, jag tror aldrig att varvet kommer att gå runt, men liksom vi ser ju mer och mer liksom att det är ju det som är bra då med landvinningarna, både tekniskt och liksom lagstiftning, det är att, ja, det inser ju de kriminella också, att här är vi liksom snart i underläge, och då blir det ju walks and talks och möten, rent fysiska möten, och man kan liksom börja plussa ihop ett och ett och förstå liksom vilka som hör ihop och vilka som har olika roller och sådär igen. Det behövdes ju inte ett tag när liksom allt gick att sköta på telefon. Då var det hopplöst. Man kunde titta på någon, spana på någon i veckor, månader, och man kände så att nej, men, det hände ju ingenting. Han är ju helt liksom vit den här. Men då satt han ju mest troligt på någon chatte och gjorde allting och behövde aldrig ut och slasha någonting. Men nu är det ändå drivet till den att nu måste de börja snacka med varandra i alla fall, så då får man ju någon uppfattning.
Sen så du menar att det kan ha blivit så att det har drivits till att det blir mer fysiska möten, för att man är nojig för att om till och med kan avlyssna de här enkrotelefonerna.
Ja, men det är väl möjligt att det liksom att någonstans ramlar det ner att jag tar nog det här personligt ändå liksom. Och då, ja, det är klart att det, någonting är det ju. Det är ju, sen så vet vi fortfarande som sagt inte vad som sägs, men man förstår ju ändå liksom att de här två är nog sannolikt viktiga för varandra liksom, så här,
och ett fysiskt möte kan ju vara, oavsett, jag menar, det kan ju vara så att polisen inte hör såklart vad som sägs, men att bara två personer som man kanske inte tidigare har setts tillsammans, eller det kan ju knyta ihop utredningar och sådär.
Klassiska utredningar, det är liksom just det har varit liksom avgörande, att de här två har ändå setts tillsammans inför ett rån eller vad som helst, att ja, men vi kan knyta dem, de har faktiskt setts på samma bildruta också liksom, så att det går, och det kan vara viktigt, så att, nej, men det är liksom ett långt varv och spännande liksom ändå. Nu ska jag inte säga att jag varit med från tidernas begynnelse, men ändå har sett liksom både det här när det bara smattrar, folk pratar klartext liksom, och till att man börjar bli lite mer försiktig och tänka att men det kan ju vara så att de snackar, sen kanske det är så att man också är så här, jag vet att de snackar, vi försöker vara lite försiktiga, och sen så är man ändå i hetsen, så säger man ändå precis vad man vill ha sagt, för att man tycker liksom att det är för krångligt att prata kod och sådär. Mm. Men det är spännande, som liksom svar på frågan, så är det, så här, det är klart att det är spännande, och det är lite den här pojkdrömmen man kanske hade då, så här, att man får vara med och spinka och speja lite och vara med om det där.
Och spinka betyder alltså spionera.
Ja, men precis. Jag menar att det kan vara lokalt.
Ja, för min fru sa nämligen spinka, och jag fattar inte vad hon menar.
Nej, men då är det nog, då kan vi placera lite så norr om Dalälven då kanske.
Ja, hon är klart norr om Dalälven.
Ja, precis. Ja, men så är det ju.
Ja, men vad tänker du? Jag menar, om man tänker liksom så här i en drömvärld. Om man tittar nu på Encrochat och sen på det här senaste Trojan Shield, så är det grejer som svensk lagstiftning hade inte funkat. Men vad skulle du kunna se förändringar i, liksom rent lagtekniskt, som skulle kunna underlätta i rent generellt för arbetet mot den grova brottsligheten?
Det är klart att man måste se över på något sätt, och det görs ju, alltså, jag ska inte säga regelbundet, men det görs ju, och det har gjorts utredningar så här, och det kommer ju små landvinningar, men samtidigt så det är långt ifrån perfekt. Det finns ju saker att göra, och delar av lagstiftningen kring just de hemliga tvångsmedlen är ju, det blir så löjligt att säga att någonting från 90-talet är uråldrigt, men det är ju faktiskt så att tekniken har ju, det fanns ju inte när man satt och skrev propositionerna till sådana saker på att liksom man skulle kunna ha en kamera som var lika liten som en nyckelring eller så, utan det var ju så här, ja men det är för krångligt att sätta upp hemliga kameror, men det är för tidskrävande och för resurskrävande så här. Och då kanske lagstiftningen också blev därefter, att den blev lite så här, lite fyrkantig, och i dagsläget finns det helt andra möjligheter som kanske är mindre för alltid det man väger, det är ju person, alltså allas integritet egentligen, men kanske framförallt de som inte är misstänkta, det är ju deras integritet man ska och i dagsläget så finns det ju faktiskt teknik för att vara mycket mindre mot tredje man då, som vi säger, alltså de oskyldiga som passerar, eller alla är väl oskyldiga tills man är dömd, men jag tänker ofta så är det som man pratar om kameror, man pratar om mikrofoner och så här, så blir jag så, men tänk om någon annan hamnar på bild, och det är det vanliga som folk känner också, det så här, varför har vi inte mer kamerövervakning i samhället, och så här, men jag är ute på kvällen och rumlar runt och vill jag inte bli filmad, så här, men så hela den diskussionen är ju liksom intressant, men jag tror liksom att man kanske måste se över det här med nutida teknik och fundera på, vi kanske kan göra det här mycket rättssäkrare, så det är faktiskt bara att träffa den som är skäligen misstänkt för ett brott, som faktiskt på goda grunder kan misstänkas hålla på med tunga saker. Det är kanske de det här ska träffa. Och så man måste nog liksom ta ett nytt tag och så titta på vad finns det för teknik idag. Men det kommer ju. Det kommer ju liksom hemlig dataavläsning, och det kommer ju sådana ganska ny lagstiftning som finns. Sen är det ju en inkörningsperiod att hitta liksom saker och ting och få saker och ting att funka. Så där. Sen finns det jätteenkla saker, som att man fortfarande kan ha ett oregistrerat kontantkort i Sverige, kan jag tycka är lite så här.
Just det.
Den kan vi väl slippa. Så, att vi liksom måste börja med att ta reda på vem som äger telefonabonnemang, att man kan liksom gössla med olika. Det är ju, tycker jag, en ganska enkel sak.
Du menar att man ska helt enkelt kunna binda ett kontantkort till en identitet?
Ja, men åtminstone
till
en person som man kan börja. Då får man väl börja prata med den då. Så ditt kontantkort förekommer en jävla massa skit här. Det är hot och det är trakasserier och grejer. Ja, men det är inte jag köpte det till en polare. Så, ja, men bra, då har vi någonstans att börja dra i. Som det är i dagsläget så, okej, vi har ett oregistrerat kontantkort. Jippi. Ja, då utgår vi därifrån. Vi har inget att dra i. Och det kan jag tycka att det är väl en sån där grej som inte alls är hemliga, men bara just att det är lite för snällt.
Just det, ja, men det låter ju ha precis någonting som också skulle vara enkelt att reglera, och kanske inte alls behöver vara lagstiftning för det, men det kanske
sätt liksom styra upp mot operatörer. Jag menar, du måste stå på din bil, du får liksom inte, någonstans kan du dra i en tråd, även om det är en leasingbil eller en hyrbil eller så där, så har du någonstans att börja dra i, och så till slut kan du komma fram till att det är Hasse Brontén som har hyrt den här bilen.
Just det.
Men när det gäller telefoner så, nej. Jag vet inte. Så mycket är ju så spårbart i samhället, men just där, och det sker ju så mycket skit via telefoner. Så just, det är inte bara den grova kriminaliteten, utan ja, men folk som blir, som sagt, trakasserade och får massa sådana prylar. Så jag tycker att det är där kanske man, ja, finns väl liksom lite att fundera på i det lilla och i det stora. Men som, ja, det här med enkel och allt sånt där, det är ju naturligtvis mastodont operationer, och där får man väl, det dryftas väl liksom i domstolar runt om i Europa just nu om huruvida det här var illegalt eller legalt och så vidare. Ja, det har vi säkert inte hört det sista om, men
nej, men jag tycker det är rätt intressant. Jag hörde en diskussion där, ja, men det, de oskyldiga, nej, de var nog på Twitter, någon advokat så här, de oskyldiga som har haft det, men vem köper liksom en vem köper en kodad så här, ingen kan spåra det, du kan skicka bilder och chatt, och den kostar typ 30 40 000 per enhet. Det är inte så här, men jag vill inte att folk ska veta vad våra inhandlingslistor på
det var någon ICA. Sån här intressant ordvändning, jag tror att det var så här, jag vet inte om det var hämningslöst avlyssnad, men det kändes ungefär som att jag avlyssnade alla i hela Sverige. Det var inte riktigt, det var ganska, inriktat faktiskt på en viss... Ja, men det, sen är det klart, det måste man ju diskutera. Det,
så absolut.
Är det, hur vidare är rätt eller fel, men jag tror att det har ju träffat ganska rätt, kan vi konstatera. Det är ju inte...
Det skulle vara intressant att få någon statistik på vilka som har köpt den här som inte pysslar med något fuffens.
Ja, det kanske kommer vad det lider, men det känns ju som att det finns ju väldigt... Sen finns det väl alltid någon teknikdriven människa som... Men då faller man ju också bort i lite grann som det här, om du blir filmad av en övervakningskamera när du går hem från krogen på kvällen. Gör du ingenting har du inget att frukta, lite så.
Nej.
Och det är ju samma sak här, om du har haft en sån här enhet eller en enkro eller vad det nu är, så ja, du blir ju helt ointressant om du liksom har bara skicka bilder på småfåglar till någon annan fågelintresserad. Så att jag tänker att det... Ja. Nej, jag håller med dig.
Det var så man resoneras. Vi har väl nämnt det någon gång. Liksom man pratar om... I Sverige så pratar man om någonting som heter bevisprovokation och brottsprovokation. Och det var så här att... om vi ska, det är ju mer komplicerat än så här. Då, men om vi förenklar till exempel när jag jobbar nere på Plattan. Någon kom fram till mig och sa, hej, vill du köpa amfetamin? Jag har 2 gram på mig. Ja, men jag köper ditt liksom. Helt okej. Okay. Han kommer fram till mig, presenterar beviset själv så att säga. Eller jag säger så här, nej, men jag vill köpa 1 kilo amfetamin. Och då säger lagen, nej, men då kommer du att engagera en person som inte skulle liksom ha begått det här brottet om inte du som polis hade initierat det då. Och vilket man då tänker så här, jo, han kanske hade begått det där brottet ändå liksom.
Ja, men och den är ju lurig liksom, och där är ju liksom, det är de här gränsdragningarna som man liksom får lura på liksom. Ja, men det är helt orimligt. Jag menar, frågar ju menar man så här, kliver du på någon på gatan och knackar på axeln så här, du kan du fixa 1 kilo tjack till mig. Då, har du tur så är det någon som skakar på huvudet och otur för en smäll. Men jag menar, sen så är det naturligtvis så att någon så här, men jag har ju de kontakterna och jag drar tag, jag fixar det. Men det är klart, i någon form av utopi så skulle ju någon då så här, shit, jag vill ju vara världens snällaste kille. Jag kollar upp där och så ringer jag dig. Och så börjar han så här, tok-googla på det här naturligtvis. Men nej. Men det är ju så att lagstiftaren måste tänka. Liksom. Skulle det här kunna att någon helt oskyldig? Så här, sen är det väl att du ska ha en lagstiftning som funkar över hela linan. Så att du kan omsätta det på samma. För knackar du någon på axeln och frågar om du kan få tag på en båtmotor så kanske det...
Just det.
Fler då som har så det måste ju vara någonstans måste landa ut rätt också så att det inte är en regel för narkotika, för det är ju ganska självklart som du säger att där har ju inte alla kontakterna, men när det kommer till lite andra prylar så kanske det är någon som kan fixa 40 meter tryckat liksom från...
Ja, en bra input. Det stämmer ju. För att förtydliga det jag menade just med bevis, så är bevis då så att säga tillåtet men brottsprovokation, att man som polis då provocerar fram ett brott, är inte tillåtet.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ja, men nu tycker jag att jag har fått ett ganska bra svar på varför du varit lite intresserad.
Långt svar.
Ja, nej, men jag tycker att det är spännande också. Nu kom vi iväg här lite på tekniskt och sådär, men du går i alla fall tillbaks till ordningen.
Mm. Ja, men precis. Och jag landade på ordningen igen och så ganska snabbt kände jag väl ändå att här finns det någon gång någon väg att liksom hamna på narkotikasidan igen, så vill jag. Då hade jag ju något som vi pratade, du frågade innan om jag hade något sånt här minne, och då jag har ju en sån där en tydlig, och det var under min aspiranttid när...
Var det här i Sundsvall också?
Det var här i Sundsvall. Vi var så här kilogrupp, civilgrupp under skolavslutningen. Och då vi gick med någon äldre rutinerad herre som jobbar på... Det heter störningsgruppen då. Vi var ju inte en gatulagningsgrupp och vi var ju inte någonting annat. Utan det var så här, störningsgruppens... Det var, man skulle söka upp de här missbrukarna och... Ja, men egentligen se till att de höll sig borta från city egentligen, om man ska vara krass. Det kanske inte var så mycket lagföring, utan mycket liksom ut och snacka med folk, se till att de flyttar på sig, ta av dem det mest uppenbara och så. Så vi gick med en sån, det var jag och någon aspirant till, och så var vi här på skolavslutningen. Och gick omkring och höll koll då, så fanns det någon Jag tror att det här var på fredag och det var skolavslutningsvecka. Det var ju examen i flera dagar. Så att på torsdagen så hade man uppmärksammat någon bil, någon stor, vi säger skeva, men i alla fall någon sån amerikansk liten sån. Där det var ett gäng, vi hade vi har haft till och från en MC-klubb här i stan, eller flera som har varit småetablerade. Men den här var väl den som, då tror jag till och med presidenten ett tag var från Sundsvall. Mm. Så att den här, de här kriminella MC-killarna då, som de satt och åkte omkring i den där bilen och med lite blandad uppsättning och någon chaufför som de alltid hade. Och den där blev liksom highlightad inför kvällen, att ja, den där hade varit ute hela torsdagen och liksom snurra utanför krogarna. Och, ja, man var väl rädd att det både skulle bli bråk och annat. Så att vi fick väl med oss den tillsammans med lite annat sånt där som vi skulle hålla koll på. Och då blev det ett anrop där någon gång under kvällen att nu var det några ordningskonstaplar som hade stoppat den där nere på en sån här stor parkering här nere. Fisktorget, där hade man vinka in den där och så skulle man kolla igenom den. Och någon hade då sett att det låg en aspbatong, en sån här expanderbar batong bredvid chauffören.
Ja, just det.
Så var det någon driftig beslutsför som sa att ja, men nu blir husrannsakan i den där bilen. Så då blev vi nedkallade, jag och de andra i den här kilogruppen. Och då, ja, det fick jag som uppgift att kolla bagaget, men jag fick inte upp det. Det fanns ingen knapp och det var så här, så att jag pratade med han. Ja, det var han som var president för det här MC-gänget, så liksom, bagaget ska upp, så nu måste du lösa det åt mig. Så han tog fram någon skruvmejsel så här som han hade lite händigt någonstans och så, ja, inte glad på något sätt, men han förstod ju att luckan skulle upp, så att han öppnade den där öppnade. Och då minns jag, så då var jag och den andra aspiranten, så stod vi där bredvid och tittade ner i det där jättestora bagaget på den här amerikanen och så kläder, junk, ja, men det vanliga som liksom ligger där i, och så en blå big pack, sån här glass big pack.
Nice, klassiker.
Ja. En sån står ute till höger längst ut över julhuset och så en matsked i sig. Men jag tror att det där är amfetamin. Och rätt mycket. Liksom, så. Det där är nog fan liksom, kanske ett halvkilo amfetamin i den där. Och det är så tydlig minnesbild, för det blev sån aktivitet. Liksom, och det var nog första liksom, riktiga större beslaget som jag såg, och alla blev gripna för grovt narkotikabrott, och eftersom jag då hade, det blev en bevissak av det där, det tänkte inte jag på då, jag var ju så grön, men att i och med att han kunde öppna, den här presidenten kunde öppna bakluckan, så det låg ju någonting i det, att han visste hur man skaffade sig tillträde till den där bagageluckan, så det blev något PM där, någon sån där gammal, någon gammal formulärportalen, någon sån där blankett man fick ta fram som jag nog aldrig hade skrivit någon. Nu kändes det som att det var på riktigt, för nu fattar man ju att ja, men allt med knark är förbjudet utom att tänka på det, så liksom fan, de kommer ju åka in på det här, så nu är det viktigt att skriva, och likt förbannat så stavar jag ju efternamnet helt fel, det skulle vara ett J, men jag slängde på ett G för jag tyckte det lät bättre så. Och eftersom det här inte var på datatiden då, så kom det ju någon så här löpande efter någon timme liksom, och så här smällde ner den här framför mig. Så blev ju, jag vill ju se det där FF-protokollet egentligen, för det blev så här med märkpenna och försöka så här tippexa och ändra till det där. Och så och blev det ändå så pajigt så jag fick skriva något så här tilläggsprotokoll, eller PM, så fick jag skriva så att den som skriver heter så här heter egentligen så här på riktigt, för att jag är aspirant och vet liksom inte riktigt hur man gör sådär. Så. Men ja, och så blev det massa, det blev mycket hejsan efter det där, det blev husrannsakningar och man hittade mer knark, och så på kvällen då minns jag då kom man in, då hade man gjort husrannsakan ute på en liten ort här utanför Sundsvall, då kom man in och då hade man med sig något sånt där kordfiber prickskyttevapen på stativ och någon Desert Eagle, sån här jättestor puffra och lite grejer som åkte upp på bordet där inne på avrapporteringen, så det var liksom då började så snurra i huvudet, så att ja, men det här med knark, det är bra, då blir det liksom effekt, då åker vi hem och så blir de stora grejerna. Så det där hade jag liksom med mig någonstans i bakhuvudet sen, så att ja, men det är ju ändå det här som, sen gjorde jag den där rundan på narkotikaroten och sen så, ja, men när det blev en öppning då på någon sån här, av den här gatulagnings, samma grupp som jag hade varit med då egentligen.
Det som var störningsgruppen,
när det blev en öppning ditåt igen då efter något så här 2,5 år, då kände jag, nej men det är nog dit jag ska ta mig liksom. Mm. Sen efter det tror jag gjort 6 månader på ordningen. Efter 2 rotationer där så
Planen sprack ju totalt.
Ja, planen sprack rejält. Och så, jag vet att jag hamnade med min gamla, han har både varit kollega och chef, men jag hamnade med han på krimjouren. Och då hade jag kanske jobbat 5 år eller någonting. Mm. Det var så här, exempellöst, så här, hur kan de släppa in en som har jobbat 5-6 år liksom, på krimjouren? Där har man ju liksom 20-25 år, är superruttade. Liksom. Men det var så här, jag ska dit och jag ska få hålla på med narkotika. Jag liksom hade ställt om målbilden helt från att liksom, yttre befäl kanske övergick efter 10-15 år. Så var det så här, men hitåt, bortåt, jag ska hålla på med narkotika och liksom, jobba med det. Det roliga är som att något annat är tråkigt. Men, ja, men lite så, det är jag som, det jag brinner för. Liksom.
Ja.
Så att, det var där vi hamnade. Liksom.
Men det är så roligt, för det påminner lite om min egen polisiära resa lite grann. Jag var inte heller speciellt länge på ordningen. Jag kom till då, det hette ju gatulängsgruppen på Norrmalm, och sen blev jag egentligen kvar och jobbade med knark. Och då är ju, för min del, jag kan bara prata för min del, men det som jag tyckte var så oerhört spännande med det var ju att inte bara att det var knark i sig, och det var ju, fanns ju väldigt mycket positiva synergieffekter som du pratade om, att ni hittade vapen och ni hittade andra saker och sånt. Det var ju spännande. Men det var ju oftast, tyckte jag, att man initierade ärendena liksom själva ibland och fick göra det jobbet istället för att få då till exempel från radion, åkt dit och dit, löst den uppgiften. Vilket också är intressant och roligt på ett sätt, men att ta in information kanske till och med från gatan och sen luska i det och sen gå vidare och sen tänka, men fan, den Larsson, menar de Larsson där? Eller? Mm. Och få ihop det, tyckte jag var oerhört spännande och triggade min polisiära nerv väldigt mycket.
Ja, men, ja, precis. Och det är ju liksom, det är nästan copy-paste på den. Det är ju så vi hamnade i liksom ett gäng som i stort och smått. Vi har hållit ihop ganska länge liksom på olika positioner och splittrats först på senare år. Men vi hamnade där, ett litet gott gäng så här, som just hade det där egna drivet. Lite tipsare på gatan, ganska duktig på att snacka allihopa. Och få med oss liksom förtroende hos folk. Och, jag menar, det är ju, man kan fundera på det här med liksom tipsare. Liksom, vad är tipsare för? Vad är det för? Hos dina kamrater där med golar, men sen är det också, det finns ju ganska, mycket heder också hos de här liksom, att men den här, det är en ful fisk som liksom är en riktig idiot som liksom har ingen urskiljning, säljer till barn, utnyttja kvinnor liksom så här, som men det här kan jag berätta för dig liksom, du är en okej polis, jag tror att du kommer göra någonting bra av det här. Så att, men när man börjar få det förtroende också liksom, att någon säger, men vet du, det här tycker jag är för jävla illa, de här säljer liksom fentanyl och kallar det heroin, det är inte bra, folk dör liksom, nu gör vi någonting. Så att det, och som du säger, det eget initierade liksom, det här att få tipsigt att titta, gå på stan och bara se en situation, man är på väg in med matkassan och så bara, vänta, det där ser skumt ut, vi äta kan vi göra sen, nu drar vi. Och sen står man liksom 4 timmar senare i någon lägenhet med en väska full i knark och känner att men det här, det är så här man ska jobba. Sen, och det är som du säger, man är olika läggning, olika dragning och det blir så tydligt liksom när man har åkt med olika kollegor genom åren, så att man kommer och åker där i sin lilla bil och så såg du? Då tittar jag efter någon som har fullt i knark i händerna. Jag har körförbud på den. Har vi mött en bil? Att man är så väldigt olika fokuserad. Och då är de fantastiskt mycket bättre på det här med annan verksamhet än vad jag är. Så. Men jag tror, och det är liksom så här, det brukar jag säga, så oavsett om man vill hålla på med narkotika, den biten, eller spaning överhuvudtaget, så jag tror att man blir ganska driftig och bra polis om man gör den resan. I alla fall någon gång att pröva på det. Det tror jag är bra, för att man... Men just det, tänka, hur gör vi nu då? Går vi vidare? Hur kan vi själva liksom vara en del av lösningen? Det tror jag, att har man med sig sen när man hamnar i annan utredningsverksamhet eller vart man än hamnar, så tror jag att man liksom, man skapar ett go om man är på en liksom en gatulangsenhet eller något sånt där.
Och någonting väldigt intressant som du sa, att ni var en grupp som trivdes väldigt bra ihop, som jobbade starkt som ett team och så. Det har jag också känt. Det har ju varit väldigt roligt att jobba i grupp och jobba med människor som är liksom på väg åt samma håll. Ja. Vi pratade lite innan vi började spela in, så konstaterade att både du och jag, nu jobbar inte jag som polis längre, men att vi har slogs lite, har slagits väldigt lite. Det är ju på film och sådär, så slåss man ju och skjuter och håller på rätt mycket. Men att varken du eller jag har varit egentligen i några sådana här våldsamma motstånd och sånt. Och att det nog antagligen har rätt mycket med bemötandet att göra.
Ja.
Och hur man kan ducka liksom. Jag har ju jobbat med kollegor som nästan alltid får slåss. Och då får man ju stötta upp. Och jag kan säga direkt efteråt också varför det var vi fick vart hon att slåss. Och jag tänker att många av de här som är lite välsmorda i käkarna oftast hamnar på den här sidan där man pratar mycket med folk också. Och att där finns ett genuint intresse att prata med folk. Jag tror att det intresset måste vara genuint. Annars så tror jag många kan se igenom det också. Mm. Att man är genuint intresserad. Fast folk är kriminella, men man vill ändå ha den här kontakten som du var ute efter också. Men vi ska prata lite sen i Patreon-avsnittet om tålamod. Men du nämnde att du har ganska bra tålamod.
Men om vi, liksom lite där som du säger, att det måste vara genuint och man måste veta att om man ger sig in i en fight, då får man ju så mycket du ska backa på sen. Det är liksom hela förtroende, hela den biten. Och jag känner liksom att ibland är det värt att ta den där lilla omvägen, att snacka lite mer, så här, för att då kan vi vara kvar. Vi kan vara grymt oense, jag och någon där ute liksom, om vad som ska göras. Så jag vet ju att jag har oftast lagen på min sida liksom, så att det kommer bli som jag vill. Men just att om jag tar det lilla snacket och vi kommer överens om att nu kommer det bli så här och vi kan göra det på ett bra eller dåligt sätt och så här, så då kan vi ändå skiljas med en handskak och liksom säga, ja, men okej, idag hade du rätt. Jag trodde du hade grejer på det, det hade du inte. Ja, det kommer inte bli någon FU av det här. Vi kommer liksom, ingen förundersökning vi lägger ner. Jag hade fel. Sorry, polisen kan också ha fel, men tack för ett bra bemötande och så kan vi skiljas där och då. Damma ner den där backen och dra av han och sen så säger jag samma sak, så kommer jag ju ha en jädra uppförsbacke när vi träffas nästa gång. Och då kanske det är mer viktigt, då kanske jag vet att han har massa grejer eller något sånt där, och så ska vi liksom, ja, då står han med nävarna uppe när jag kommer och så bara, ja, det var ju dumt. Så att där tror jag, det har jag haft som en regel liksom, att jag kan vi prata oss in i den här liksom i fickorna på den här, eller på att säga, då är det bättre. Kan vi vara överens om att det här är mitt jobb, att nu har jag ju ändå, jag kan ge dig mina skäl också varför jag tänker så här om dig. Så ja, men det är ju intressant, och just det här med i de situationerna också, jobbar man är kanske två stycken ut, om man är i ett bostadsområde, det är kanske lite ruft och det kanske är sent och allt så där, då man kan ju kliva in och liksom, jag har bröstat allt det här, det blir bra, jag tar hela världen. Utan då får man ju också vara ödmjuk inför att här finns det ju kanske många som inte tycker om mig. Och då får jag se till att snacka mer än liksom gå in och prata maktspråk. För det kommer inte funka.
Nej.
Eller det blir så mycket rörigare. Jag vill ju inte trycka på, jag har nog aldrig tryckt på den där larmknappen.
Nej.
Och så ska man komma ihåg radion med sig också. Men det är ju en helt annan sak. Men sådär. Så att jag tror liksom att det får man ha. Man kan inte fejka det, men man kan öva på det, tror jag.
Det är rätt sällan man kan. Det kan man, har man ju sett på film någon gång. Någon trycker upp någon liksom mot en vägg och bara, nu ska du berätta. Och den tror jag nog aldrig har funkat i verkligheten.
Nej, det är nog bättre att få sätta sig ner och fråga liksom hur det är med syrran eller brorsan som sitter på kåken. Eller liksom att få lite om hur gick det där sist vi träffas, var det rätt nere, och försöka ha lite det i huvudet också. Men jag kanske inte kan alla paragrafer, eller jag kan ganska få egentligen förutom de jag behöver, men däremot kanske komma ihåg liksom att de är fan, sist vi träffas du, det var ju så, då hade du ju smucka och det gott, fick du något jobb eller något, nej, men det gick åt helvete, fan vad tråkigt liksom, klapp i ryggen. By the way, jag tänkte kolla vad du har fickorna, för jag trodde nämligen att du har knark på det. Så. Men det är ju lättare väg att gå, men att man ändå visar att man har ett minne, att man kommer ihåg folk, att man kan. Vissa säger att så här, du ska aldrig tilltala en bus som är liksom hans namn, så han ska veta, du ska fråga vad han heter varje gång. Och det kanske är rätt när någon tror att de äger världen, då kanske de inte ska tro att de äger mig. Men i andra fall så kan det vara helt rätt att säga liksom, tjena, prata med namn till dem, just för att jag tror på det mer, att men jag ser dig för någonting mer än liksom vad vi träffas i yrket, utan ja, men vi kan snacka lite också. Vi gör bort det här nu, så får vi se om det var du eller jag som hade rätt idag. Sen kan vi snacka lite och jag kan hjälpa dig också. Jag kan ringa om du behöver ett samtal till någonstans, jag kan fixa. Liksom om du behöver komma i kontakt med någon soshandläggare eller något som krånglar. Så jag tror att det är väldigt lite, väldigt små insatser att göra för att få ganska mycket outcome. Och just för att det är skönt också att komma hem utan liksom krok i näsa för att man ska slåss liksom
hela sin
karriär.
Vi har ju pratat mycket i podden också om den här ryggsäcken. Alltså så här, vad har man i ryggsäcken som polis? Men sen ska man ju veta att även de som poliser träffar ute, de kriminella, de har ju också ryggsäckar. Mm. Och en del ryggsäckar kan vara att man kommer från en väldigt väluppfostrad, man är från en väldigt så välartad familj och man vill göra rätt för sig, man vill kanske berätta saker. Alltså det finns, det är så, det liksom korsar ju vägarna hela tiden. Mm. Alla sina ryggsäckar, även de vi möter. Och sen så tror jag det du nämner om att komma ihåg någon syrra eller komma ihåg bara ibland kanske bara vad de heter kan vara otroligt liksom. Ingen har nämnt mig med namn utan bara kallat mig för okvädningsord liksom genom livet. Att det kan vara ganska viktigt.
Det kommer inte funka på alla, men du kommer att ha, du kommer ha de här som verkligen säger, du är den första schyssta, jag sa, det tror jag inte. Jag tror inte jag är den första schyssta polisen du träffar. Men däremot så vi har hittat liking med varandra, för du tycker att jag är den som kommer ihåg vad det heter, eller jag som tar mig tid att fråga om det är okej att vi ska vi kliva in bakom den här busken eller ska vi sätta oss ner här. Att jag tar mig tid och inte bara bossar över dig. Det är därför du tycker att men jag är inte så mycket bättre än någon annan kollega snarare. Nej. Det finns superduktiga kollegor, men ja, vi hittar varandra. Så kanske du kan se på andra poliser med samma blick nästa gång. Att det här är också, så jag tror att det finns så mycket i det där och mycket att vinna med att snacka mycket. Och framförallt inte bara snacka på in- och utandning utan faktiskt lyssna vad de säger också. Mm. Liksom. Det tror jag är bra.
Och sen har du helt rätt. Vissa funkar absolut inte på, kommer aldrig funka. En del kan säga, du kommer inte med det där liksom, smörant för mig. Du, jag kommer med. Alltså. Men ibland så har även de som man kanske minst trodde de tuffaste, hårdaste. Så att man give it a try liksom. Ja. Du kan inte få mer ett nej än att någon bara glöm det liksom.
Nej, men och precis, för du vet, alltså, det är det som är grymt med att vara polis, att du vet ju att du har ju 99 fall av 100, så har du ju liksom, det är du som har rätt och rätten på din sida, så då kan du väl faktiskt bjussa på det, att faktiskt pröva den här approachen när vi går in i det här, så får vi se det. Men att vill du dansa, då dansar vi, men det är ju, det är onödigt om det inte behövs. Vi kan ju börja liksom i rätt ände, men det blir så, ja, men den här uppförsbacken vill jag liksom inte ha, att sen ska någon stackare sitta i förhör med den här då, som man liksom har brottat sig 45 minuter. Men det finns ju de som ska alltid brottas sig 45 minuter, så är det ju, hela transporten in ska de brottas, och det är ju, de ska ju också hanteras, men just i det här, många av de här missbrukarna, det finns ju som du säger, det finns ju så mycket livsöden och prylar som ligger bakom där, så man ska nog liksom försöka, man ska inte vara krass och bara säga att alla är så här på det sättet, för då är vi ute och åker, tror jag.
Ja, men det är intressant, jag tycker det är jätteintressant, men nu blev det ju den här, det blev den här liksom polisiära sidan för dig, det blev inte så mycket ordning.
Nej, vi åkte klart ganska fort.
Men Hur har liksom den polisiära karriären varit hittills då med de ärna? Du har jobbat med civilt, du har jobbat med spaning.
Ja.
Hur har det känts liksom, om du tänker på när din polare sa, jo men vi är visst behöriga, vi kan...
Ja, men det blir ju, alltså just om man tänker på de här första åren här, då var det ju de här vanliga, det var trafikolyckor, det var dödsfall, det var alltså det som man tänkte sig som sin vardag, liksom jaga inbrottstjuvar och biljakt och det där, det var klart. Det hade sin charm. Och sen när man lämnade, eller när jag lämnade liksom och hamnade väldigt, då blir man väldigt nischad väldigt fort. Och jag ska inte säga att jag är världens sämsta ordningspolis, jag skulle nog reda mig, framförallt eftersom jag surrar så mycket. Men det är mycket som jag liksom eftersöka försvunnen person. Alltså alla de här kollegor så här, svänger sig med massa fackuttryck och jag känner mig som att jag är 600 år när jag har varit på den här utbildningen. Så bara, är det ett datasystem eller en metod hur man söker folk i terräng? Jag vet faktiskt inte. Jag är så jävla nischad på det här. Men då får man ju bara ta det. Så jag är bra på det jag gör. Liksom, det har blivit, nu är jag spaningsledare. Jag hamnar i det spåret.
Vad är din arbetsuppgift idag då? Spaningsledare kan man nästan höra lite på namnet. Men, men ändå, om du liksom i grova drag berättar vad din arbetsuppgift är, så att säga. Vad är du satt att göra på din position?
Vi får ett uppdrag. Vi är en sektion på 20 stycken. Och vi får ett uppdrag och så ser vi över det, jag tillsammans med övriga ledningsgruppen. Hur ska vi ta oss an den här uppgiften? Vad behöver vi mer? Kan vi göra själva? Behöver vi samverka med någon? Vilken ofta så hamnar vi i det här med hemliga tvångsmedel och sånt där. Men det kanske finns en helt annan lösning på det här. Vi kanske ska ta på oss uniform allihop och åka ut och kontrollera personer. Inte vet jag, men alltså vi tittar på en lösning som vi gemensamt försöker komma fram till. Att men det här är nog rätt väg att gå. Så är det ju alltid en åklagare som är förundersökningsledare och då presenterar vi en idé. Och så, ja men det här tror jag på, det, hitåt går vi. Och då blir det liksom sektionschefen som pekar ut riktningen någonstans som vi gemensamt har kommit fram till. Så när vill jag då som ser till att de operativa sakerna faller på plats. Att när spanar vi, mot vilka spanar vi, vilken ordning. Ta in den information som kommer in, se till att den blir analyserad. Jag och andra tittar på det liksom och funderar på om kommer vi närmare gåtans lösning eller är vi ute och åker i fel, liksom, fel spår. Måste vi byta inriktning? Behöver vi göra något annat för att nå fram? Liksom? Så att jag ska väl sitta där och liksom ratta vardagen liksom lite mer dag till dag, se över vad har vi åstadkommit från igår när jag gick hem och spanarna åkte ut. Vad har de sett och vad har hänt och vad har vi för information idag? Ligger vi rätt? Ligger vi fel? Måste vi ta in någon extern resurs? Måste vi göra någonting annat? Så att det är det jag gör. Liksom, att jag styr väl skutan liksom i den riktning som chefen har pekat ut och i riktning åt det uppdrag vi har fått. För vi får ett ganska specifikt uppdrag från... det är lite speciellt med den här... Vi är ju 200 som jobbar på den här sektionsverksamheten i Sverige. 200 poliser. Och vi får ju våra uppdrag då på... Det ska ju vara någon form av konsensus då från alla de här samverkande myndigheterna, ska ju tycka då att ja, men det här verkar viktigt. I Region Nord så är det här ett problem som vi ska ta oss an och vi ger det här uppdraget till den här gruppen. Så att vi får ett specifikt uppdrag och det spelar inte så mycket roll. Det får vara 500 båtinbrott eller båtstölder i Sundsvall. Det är inte säkert att det är det största problemet. Det får skjutas och härjas i norrländska städer ganska mycket, men vi kan få ett uppdrag som kan se lite apart ut. Det är liksom, varför gör ni det? Jo, men det finns en målbild här borta som kanske inte är jättetydlig för gemene man. För det man ser, det är ju det som står i tidningen och det som liksom kommer in på inflödet. Men vi har liksom en annan liten målbild. Så att det kan säkert störa någon, liksom, särskilt när man då... Vi springer hit åt allihopa, men vi tänkte gå här borta. För vi håller på med lite annat.
Just det.
Och vi är inte så... liksom så öppna med vad det är vi jobbar mot och på vilket sätt och så. Det finns väl anledningar till det. Så att ibland så blir det lite så här, vart har ni era prioriteringar? Ja, men det är inte vi som har dem. Det är andra som har våra prioriteringar. Vi bara gör det vi blir. Det uppdrag vi får. Liksom. Så att.
Men var är du om 5-10 år då? Du skulle ju vara yttre befäl nu. Eller
ja, jag borde jag varit det 5-6 år. Nej, men jag tänker väl så här att det här är ju det jag... Det var som jag sa, man har blivit lite nischad.
Aha.
Det är här jag hamnar. Jag har hamnat på den här. Och det är, se hur länge man orkar hålla på med det här. För det är lite så här... Man kan ju inte lägga från sig telefonen och stänga av den klockan 17 en fredag liksom, om man har spanar ut och det händer. Liksom, utan det är väldigt intensiva perioder och det skäl ju tid liksom, från det andra man har att göra med barn och träningar och allt sånt där. Sen så, jag kanske skulle kunna vara två, jag kanske skulle kunna ha en kollega som gör samma sak, det skulle bli en annan sätt. Men jag tänker att det är någonstans här jag ska vara, det är det här jag tycker om. Mm. Jag fick ju lämna spanbilen en gång i tiden som jag satt i för att, ja men det funkar liksom inte. Jag var tvungen att flytta in på ett kontor kändes det som. Jag gjorde ett mellanspel på tullen på ett år som motsvarande då, spaningsledare där. Men kände väl att ja, men det var polis jag skulle vara ändå. Mm. Så jag är nog ungefär det jag ska vara.
Men är du ute ibland någon gång eller sitter du bara och delegerar?
Det är ju friheten som kommer med rollen, att ibland så tröttnar jag ju lite grann och så åker jag ut och hittar på någonting och jag åker med och spanar lite ibland, håller väl något förhör och sen ibland så blir det bara ren ut på gatan om det liksom ligger i linje med det vi ska hålla på med, så hänger jag gärna med ut och se till att ta något beslag också. Sådär.
Men kanske inte alltid big pack?
Nej, inte alltid. Men fördelen är ju liksom från när man jobbar på gatan själv och liksom, skulle ringa in och få beslut är att nu är jag ju behörig FU-ledare, så nu kan jag ju åtminstone liksom se till att göra det jag själv finner lämpligt.
Ja, perfekt. Du tar beslutet själv.
Ja, men lite så. Förut skulle man ringa och övertyga någon annan om att jag hade rätt. Nu behöver jag bara övertyga mig själv.
Det är lite lättare.
Ja, det är faktiskt lättare.
Jag hade fått någon sån åklagare som är på dåligt humör.
Ja, precis.
Men ni kanske har bra kontakt med åklagarna här.
Det måste man nästan ha när man jobbar med sånt här. Eftersom det är liksom, det som jag säger, det här med hemliga tvångsmedel är ju, det är integritetskränkande. Det måste man ju liksom ta med sig hela tiden. Mm. Det är ju faktiskt så att det vore ju supernice att bara liksom alla uppkopplade som någon gång har
har gjort något dumt.
Har gjort något dumt liksom. Men det är ju inte där vi ska vara. Liksom. Då har vi ju hamnat väldigt fel. Så att man måste ju, även om det är superintressant om man sitter och lyssnar på folk, så blir det så här, fast det här är ju liksom, det är inte rätt gubbe. Liksom. Det är inte den här vi ska lyssna på. Det här är, vi ligger fel, fast den här håller på att prata om massa annat juicy stuff. Men nej, vi måste faktiskt ringa till åklagaren och säga att nu måste vi ta vårt ansvar här för... Det här förtroende vi får, det är ju rätten som beslutar att vi ska få göra de här grejerna. Och då måste vi också ta det ansvaret liksom, och säga nej, men vi ligger fel, vi har tänkt fel, vi har fått fel info, nu kopplar vi ur, nu lägger vi ner. Så att ett bra förhållande till åklagarna, det är liksom, det är A och O. Så att,
så är det. Ja, superintressant att få en liten inblick här hur det går till i Sundsvall, och tiden går fort när det är intressant. Men man undrar ju vad en spaningsledare gör på fritiden när han ska kolla serier. Är det bara liksom spanarna på Hill Street?
Nej, men det var ju, vet inte, jag tänkte säga det här förut, men jag, det började ju någonstans också, förutom att jag såg den här serien Polisskolan och den dokumentären, så var jag ju, Roland Hassel var ju en av mina favoriter, så att där har du liksom grunden. Sen är det ju...
Just, vem var det som spelade honom?
Vad heter han?
Inte Haber, va? Nej.
Nej, han heter Erik... Någonting.
Men det
där klipper du in längst ner i någon rad.
Ja, precis.
Nej, men så, där någonstans. Sen har jag varit, jag blir ju nästan mobbad av mina intresserade kollegor som tittar mycket Netflix och så här. Men nu har jag femte säsongen av The Wire, och den liksom ligger kanske som hand i handsken på mig. Jag blir lite sådär varm när jag ser att där har man samma problem i Baltimore på 90-talet som en annan brottas med varje dag. Liksom. Så att, men lite så, det är väl lite, någon serie sådär, men annars blir det mycket ljudböcker, högt och lågt.
Ja. Någon ljudbok du kan rekommendera? Så här nu. Det är ju sommar nu när vi släpper det här.
Drar han ur, ja men precis. Nej, men, jag lyssnade faktiskt på någon som var, den kändes väldigt initierad. Inte en ond man tror jag den heter. Jag kommer inte riktigt ihåg vem som skrev den. Men bara häromdagen. Och det känns, utan att jag googlar på det, så känns det som att det är en åklagare som kan skriva den. Mm. Men väldigt allmänbildande tror jag så här. Om man inte, för mig kändes det lite som mammas gata. Men jag tror att om man inte är så där... superinsats, så fanns det en del kring det här som vi har pratat om med lagstiftning och problem och sådär. Så
inte var, en ond man.
Jag tror att den heter så. Vi säger så.
Vi
så
säger
länge.
Att den heter det.
Skådespelare och böcker var inte sådär.
Nej, vi dominerar inte det. Men Roland Hassel kommer ihåg att han heter i alla fall. Ja. Stort tack Emil. Du ska vara med i ett Patreon-avsnitt också. Så ni som är patrons, glöm inte det. Vi ska prata lite om ditt tålamod.
Det var, det var det,
ett ärende där. Men tack så mycket för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Det var kul.
Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men lugn, det kommer fler avsnitt. Och precis som vanligt, nästa tisdag släpper jag ytterligare ett avsnitt. Då ska vi prata om Drottninggatan. Och det har vi haft några tidigare som har berättat om. Men här kommer en ny vinkel från Andreas. Men det är först i nästa vecka. Håll ut. Besök oss på Instagram, Facebook eller vid Patreon. Patreon.com/snutsnack. Ha en fin vecka. Hej då.